Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
I dagens avsnitt berättas om teorier kring militära operationer i Sverige. Vi uppmanar känsliga lyssnare att stänga av avsnittet.
Verksamheten och vaksamheten stor och allvaret i ubåtsjakten i Karlskrona idag större än någonsin tidigare.
Men vad som sägs officiellt och vad som händer på riktigt är ju inte samma saker. Det räcker väl kanske med att man byter namn till någonting.
Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten.
En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant.
Mitt namn är Vivi.
Och mitt namn är Aida. Och det här är konspirationsteorier.
Hej allihopa och välkomna till konspirationsteorier. Mitt namn är Vivianne Lee och med oss har vi alltid Aida Engvall.
Precis.
Idag har vi ett väldigt spännande och faktiskt lite läskigt avsnitt att bjuda på. Vi ska prata om något som ligger oss alla väldigt nära, nämligen om det dolda Sverige.
Och alltså det här är ju mega intressant och det känns också som att människor, eller typ i alla fall jag, inte tänker att det händer saker här. För att allt är väldigt öppet. Men efter dagens avsnitt så har man ju börjat fundera lite på de här hemligheterna och det faktum att det inte är så öppet som man tror här i Sverige.
Vi kommer främst att ta upp hemliga specialoperationer i vårt land som pågår under ytan som vi vanligt folk, eller ja, civila då, inte har koll på. Helt enkelt vad som försiggår utan att vi vet om det. Och vi kommer titta bakåt i tiden från runt 60-talet och framåt. Och det kommer handla om Sverige och såklart även USA och Sovjet. Detta hörni ska vi inte göra själva utan vi har faktiskt med oss en gäst. Denna gäst har arbetat som underrättelsebefäl i Sverige. Så vi säger hej och varmt välkommen till konspirationsteorier.
Tack så jättemycket.
Innan vi hoppar in i liksom avsnittet så vill vi inleda med att fråga dig, vad tänker du på när du hör ordet konspirationsteorier?
Och jag har ju lyssnat på er förr så jag har ju ändå förberett ett svar här förstås.
Fantastiskt.
Men en konspirationsteori är ju egentligen en teori om vårt samhälle som egentligen inte är förankrad i officiella bevis. Och det kan ju handla egentligen om allting mellan rymdvarelser i våra styrande organ till 5G-mikrochip i vaccinet till korruption inom politiken. Och det gör ju att det inte går att säga så här att en konspirationsteori är aldrig sann, utan det finns ju massvis med konspirationsteorier som har bevisats som sanna. Så att ja, det är intressant.
Väldigt bra svar.
I dagens avsnitt då så ska vi ju prata om ett dolt samhälle och allt det här som man kan koppla till konspirationsteorier. Och vi kommer prata liksom, ja, det som finns dolt med hemliga operationer och saker som helt enkelt har pågått under ytan i vår historia. Och vi tänkte faktiskt att vi ska börja prata om specialförband. Men vi tänkte då att du kanske kan hjälpa oss att klargöra för våra lyssnare vad ett specialförband eller ett sabotageförband är för något.
Ja, absolut. Och ett specialförband är ju en elitenhet oftast som är inriktade mot sabotage, mord, spaning till stor del. Det handlar inte så mycket om liksom, strid i fronten, utan det är långt bakom fiendens linjer eller till och med dolt som civila och genomföra den här typen av operationer som spränga viktiga knutpunkter eller mörda befattningshavare och sådana saker. Ett specialförband och sabotageförband är egentligen samma sak, och det handlar egentligen om att de har en särskild utbildning som står ut ifrån ett vanligt förband. Ganska små enheter också, oftast. Framförallt nu för tiden så brukar det vara någonstans mellan, ja, oftast två, man uppträder i stridspar, då två stycken som ska skydda varandra, upp till kanske en grupp på 8 personer.
Alltså, finns det någon sån i Sverige?
Absolut, det har vi. Vi har flera stycken som klassas som elitförband, bland annat fallskärmsjägarna, kustjägarna. Och så har vi specialförband då, som är våra spetskompetens. Det är SOG, särskilda operationsgruppen. Och det är de som vi känner till. Och sen finns det eventuellt då andra förband också som jobbar med specialoperationer som är, ja, ännu hemligare, som vi inte ens vet om. Ett exempel på det skulle väl vara kontoret för särskild inhämtning, KSI, på MUST.
Och så här, utomlands då? Vad har USA?
USA har ju väldigt många olika specialförband och elitförband. De har exempelvis Navy SEALs, som är flottans specialförband. De har Delta Force, som är ett mer devgruvförband. De har Green Beret eller Gröna Baskrarna som ett arméförband. De har väldigt mycket olika. I Sverige har vi ett som vi känner till, kan man säga.
Så det finns alltså fler typ under undercover där?
I USA?
Ja, eller i Sverige tänker jag också.
Ja, sagt, i Sverige så känner vi bara till ett förband, och det är ju SOG. Som vi vet om, så vad de har för underkategorier och vad som finns på MUST och sådär. Det vet vi inte om, det kan vi bara spekulera kring. Och det där kommer vi in på konspirationsteorierna lite grann.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Sen har vi ju även Ryssland då. Och de har också något specialförband då.
Precis, de är lite grann som USA där. De har ganska många olika förband. Bland annat har de inom FSB, som är deras inrikes säkerhetstjänst, vårat Säpo kanske man kan dra strå till. De har Spetsnaz på GRU. Jag kommer säga spetsnas kanske mycket här. Därför att spetsnas är det ryska ordet för specialförband. Ofta tror man att spetsnas är liksom en enhet som Navy Seals eller som SOG och sådär. Men spetsnas är bara ett namn för specialförband, och det finns liksom inom deras kriminalvård, GRU och FSB som jag nämnde. De har under VDV som är deras fallskärmsjägarförband, och det är de som man skulle eventuellt kunna tänka sig operera här i Sverige. Som man sa, GRU ska också kunna operera här för det är liksom riktat mot utlandet. Och marininfanteriet ska vi inte glömma eftersom att vi bor så nära Östersjön. Marininfanteriets spetsnas är de som man oftast tänker är grodmän och minubåtar och sådär. Då är det oftast spetsnas eller marininfanteri.
Och för oss då som inte är insatta i militära termer eller jobbar inom militären, grodmänniska?
En grodmänniska är ju inte som vi tror kanske med forntida astronauter eller reptilman, utan det är ju en människa som är specialiserad mot undervattens operationer. Någon som har på sig dykdräkt helt enkelt och jobbar med militär verksamhet under vattnet.
Vi ska ju prata om de som observerats i Sverige. Men vi kan börja med en del grejer som har hänt här i Sverige tidigare då. Och jag tänkte på det här med Stay Behind.
Mm.
Vad är det?
Stay Behind är ju en hemlig rörelse som CIA skapade ihop med svenska staten ganska tidigt, redan strax där runt andra världskrigets slut. Och tanken var ju att de skulle stanna kvar, som man hör på namnet, i Sverige och jobba som en motståndsrörelse kan man säga, vid en händelse av en sovjetisk invasion. Så det har ju liksom, även om det var vid andra världskrigets slut, så hade det ingenting med nazismen och tyskarnas invasioner eventuellt att göra om de skulle komma tillbaka. Utan var för att man såg att Sovjetunionen var det stora nya hotet som fanns i Europa. Och då skapar man då det här nätverket med stora befattningshavare och specialkompetens och så. Där man skulle operera, hålla i operationer som skulle slå mot sovjetiska förband på djupet som en motståndsrörelse.
Och de avvecklades väl sen under 2000-talet, eller?
Absolut.
Officiellt.
Ja, precis.
Vi säger det.
Nej, men officiellt så avvecklades de redan under 2000-talet, som ni sa här. Men vad som sägs officiellt och vad som händer på riktigt är ju inte samma saker. Det räcker väl kanske med att man byter namn till någonting. Så, För varför skulle man avveckla en organisation som har funnits så pass länge? Det här så var efter att Sovjetunionen föll. Så tog man bort det då. Men var det kanske för att man fick upp det ljuset och sa nej, men vet du, så borta, finns inte kvar. När man såg att Ryssland allt mer blev expansionistiskt under de här ganska tidiga 2000-talet egentligen. 2008 var ju invasionen av Georgien bland annat.
Och det finns ju en del kopplingar där också till Palme. Att de var delaktiga där.
Ja, precis. Det finns ju en teori som säger att Stay Behind var de som mördade Olof Palme för att han gick mot ett mer sovjetvänligt politiskt styre. Det är en teori som är förhållandevis rimlig. Men det finns också teorier då som säger att det här är helt orimligt egentligen.
För att han borde varit delaktig i det?
Ja, lite grann så. Men också för att det finns teorier om ett hemligt militärt samarbete mellan Sverige och USA. Där man skapade en grupp som var föregångaren till SOG. Alltså föregångarna till och med SSG, som var särskilda skyddsgruppen som var de som bildade SOG senare. Ihop med SCG som var särskilda inhämtningsgruppen. Och då så skulle det ha varit då ett förband som utbildades av USA och som egentligen jobbade skarpt i Sverige för att det fanns spetsnasförband här. Och de här förbanden helt enkelt slogs, att det var krig i svenska skogarna. Det dödades ryska specialförbandsoperatörer på svensk mark under ett samarbete mellan Sverige och USA. Och där har vi ju en konspirationsteori som är ganska intressant.
Ja, väldigt.
När hände det?
Det ska ha hänt under 70 och fram till 90-talet någonstans där. Det varma kalla kriget så att säga. Det finns ju väldigt mycket bevis på att ryska specialförbandsoperationer skedde på svensk mark. Det finns det ju. Med, som vi pratade om förut, grodmänsoperationer och sådana saker. Och det finns minibåtar och en jäkla massa utvisningar av diplomater och så vidare och så vidare. Det finns ju inga bevis på att den här operationen egentligen skedde här. Mer än kanske någon notis i någon tidning här och där, någon konstig sprängning. Men många av de här, eller egentligen alla de operationerna skulle då ha skett från centra. Att det ska ha städats efteråt och sådär. Det är riktiga James Bond-operationer. Man visste vart de var och så sprang de på sig dem med prickskyttevapen, sköt ut dem. Kom någon, plocka bort dem. Ja, men det finns faktiskt ganska så intressanta artiklar om mörklagda svarta helikoptrar under den tiden. Som flög lågt över skogarna. Det finns det. Det går att hitta både på så här, lokaltidningar och jag tror till och med att UFO Sverige har tagit upp dem i något avsnitt. Det är för att de var oförklarade.
Men kan vi inte prata lite mer om det här, svarta helikoptrar? Så här, vad är det för någon som inte vet och så?
Ja, men vi är ju vana vid att se en helikopter som flyger kanske med lampor som blixtrar, antenner och sådär. Och man kan sen få en förklaring ganska enkelt på vad det är för någonting. Antingen via Flight Radar 24 fanns ju givetvis inte då, det är ju en app som finns idag. Men man kunde ändå ta reda på vad det var för någonting. Men det här skulle då ha varit helikopterar som flög helt mörklagda. Och det är inte normalt, det är inte så man flyger i Sverige. Eller någonstans egentligen, eftersom att det är så historiskt att man kan kollidera med någonting. Och man flyger inte så lågt heller när det är mörkt ute, för då är det risken att du kolliderar med helikopter med någonting. Så det skulle då antyda att du flyger med kanske mörkerglasögon. Och det gör inte civila piloter.
Det är ju i så fall någon specialare.
Mm.
Och har det varit svenska förband då eller har det varit ryska eller amerikanska?
Ja, där är tvistar om den lärde tänkte jag säga. Det vi kan nog utesluta ryska förband eftersom att vi har radar. Och det här var ju ändå 70, 80, 90 kanske någonstans där. Och då så hade vi ändå ganska bra koll, eller vi har ganska bra koll, på vad som flyger över oss. Amerikanska helikoptrar, absolut. Det skulle kunna vara ifall det är så att man har kommunicerat det här då. Och att det finns hemliga operationer så som vi pratar om nu. Det är klart att man förmodligen har då pratat med flygstridsledningen och säger att vi kommer att flyga här, ni behöver inte titta.
Jag tänker att det behöver ju vara något samarbete i så fall då.
Ja, alltså enligt den här teorin så har ju inte USA jobbat här willy-nilly så att säga, utan det har ju varit samarbete mellan svensk och amerikansk stat.
Mm.
Och gruppen har fått sin information, sin uppdrag ifrån en amerikansk uppdragsgivare eller en amerikansk underrättelsetjänst. Men det betyder ju inte att inte Sverige då skulle ha känt till det här. Utan det visste man ju. Och det är där som man pratar om att det är orimligt att stay behind sköt ihjäl Palme. För att Palme skulle ha vetat om då den här gruppen.
Mm-mm. Ja, för det känns... Alltså statsministern lär ju liksom ha vetskap om det högsta, tänker jag.
Ja, precis. Det borde ha varit statsministern, försvarsministern, kanske utrikesministern och kanske överbefälhavaren. De fyra, ihop med kanske amerikanska ambassadören och någon företrädare för flottan eller armén eller... Någon underrättelsemyndighet, de har ett par stycken sådana.
Men då kanske det är då svenska specialförband i de här svarta helikopterna då, som håller på att göra någonting, något uppdrag av något slag.
Ja, men precis. Och det borde ha varit då föregångaren till de här särskilda skyddsgruppen. Som har då utbildats utav USA och verkar på svensk mark. Kanske med svenska befäl då, det är rimligt att tro.
Det är jätteintressant. Men det är också läskigt, för det känns ju inte som att det här har tagit slut, utan det känns ju bara som att sånt här ökar. Och då blir jag så här rädd, jaha, när man går ut i skogen och plockar svamp, ska man liksom bli skjuten då, eller så här, vad händer?
Nej, jag tror inte händer.
Nej, men det känns lite så.
De är bra på att städa upp efter sig, då är det som att det inte har hänt.
Då försvinner jag då.
Nej, men jag tror inte att vanliga civila direkt löper någon risk för att springa på de här operatörerna på något sätt. Men man ska väl aldrig säga aldrig.
Man kanske plötsligt hittar någonting som bekräftar allt det här.
Ja, jag tror att de är i sådana fall långt ifrån liksom befolkningscentran och sådana saker. Jag tror ju inte att man nu för tiden liksom, jag vet inte, vad ska man säga? Jag tror inte de sover under en gran och väntar på att någon springer på dem, utan de har nog ganska bra koll på sin närområde. Kanske att de inte ens har på sig uniformer. Vapnen är då ganska så små, typ en AK-74U som de hade förr i tiden, är ju en ganska kort karabin. Den går ju ganska lätt att gömma med en ryggsäck exempelvis. Och har de då på sig fjällrävenbyxor och en flanellskjorta så kan de säga hej hej. För de här operatörerna som pratar om då, specialförbandsoperatörerna från Ryssland, kunde ju prata perfekt svenska.
Okej, okay. Man kan inte lita på någon.
Nej, men precis. Så går man på ett gäng med 20-30-åringar som står i skogen och ser skumma ut så, och de ser att de plockar svamp.
Då kanske det är någon som försiggår.
Framförallt i närheten av ett militärt skyddsobjekt exempelvis eller något annat så känsligt, så kanske man ska fundera på om det här eventuellt är någonting som man ska skriva en 7S-rapport på.
7S?
En rapport som man skriver på ett speciellt sätt som man beskriver enkelt i korta ordalag vad man har sett, vart, vad för någonting, hur många.
Vi kan ju även prata om lite flygplan och grejer, och framförallt DC-3 kanske?
Mm.
Vad hände med den och vad var det för något?
Men DC-3 var ett signalspaningsflygplan som opererades utav FRA, alltså Försvarets radioanstalt. Och den startade ifrån Bromma och flög ut mot Kaliningrad. Det här sker än idag med signalspaning mot Ryssland på det sättet. Och de flög och skulle då genomföra en vanlig rutin signalinhämtning. Men ryssarna tyckte inte att det här var en så bra idé. Så de skickade upp en MiG-15, tror jag. De skickade upp ett stridsflygplan för att möta DC-3 som de ansåg var på ryskt vatten, alltså ryskt territorium. Men det är ju bevisat att det var det inte. Men det spelade inte ryssarna någon roll förstås, eller sovjeterna, för det här var väl en polsk kära. Ja, de sköt ner helt enkelt och ingen överlevde.
Och sen förnekade de allt?
De förnekade allting. Vi hittade de flesta utav flygarna långt, långt senare. Ett par stycken operatörer saknas än idag, och där funderar man på om det kanske är så att sovjeterna plockade upp dem. Och förhörde de då i Sovjetunionen. Men det är nog ingenting vi någonsin kommer få veta, för vi hittar dem som sagt inte alls. Och det fanns ju även indicier som pekar på att de ryska stridsflygplanen hade beskjutit överlevande i vattnet bland annat. Det var hål i de här livflottarna bland annat från sprängranater.
Ja, jag läste också någon teori där att alltså tidsmässigt hade det kunnat gått att de här fyra då som man inte hittade kan ha hoppat med fallskärm från det att planet blev skjutet, typ. Det fanns några minuters intervall där. Och att de därmed då överlevt och sen tagits till fånga, satt i något fängelseläger. Men att Sovjetunionen har förnekat det.
Mm. Det finns ju en fallskärm som är utvecklad på Flygvapenmuseet. Så det finns ju indicier. Det saknas också fallskärmar.
Ja, det såg jag också, för att det skulle normalt finnas typ 10 stycken sådana ombord då. Alltså en per man och reserv. Men att det kanske också innebär att det var ännu en medlem ombord. För de var ju 8 stycken. Och att det fanns då en 9:e som kanske var utländsk, typ amerikansk.
Mm. Det finns det också en del teorier om. Att vi redan då samarbetade med USA när det gäller underrättelseutbyte. Så vi hade amerikanska operatörer med oss för att de skulle också kunna signalspana och skicka hem information om rysk signaltrafik.
Och det är också lite intressant där då att de här fyra män som saknades var de här telegrafisterna från FRA. Det är ju också rimligt i och med att piloten behöver ju uppenbarligen sitta och flyga planet då och försöka landa det. Men det är ändå intressant att det är de här som har lyssnat efter sovjetisk radar eller radiotrafik typ.
Mm, alltså signaltrafik.
Mm.
Så det är väldigt intressant. Vi, som sagt, vi kommer nog aldrig få veta vad som har hänt där egentligen. Men vi kan väl vara eniga om att svenska svaret var ganska undermåligt. Man skickade en notis och man fördömde det i starka ordalag liksom.
Det var inte då man skickade upp Katalian. Nej.
Katalina, jo. För Katalinan skulle egentligen söka efter DC-3an. Det var ju ett räddningsflygplan.
Mm.
Ja, jag vet inte varför de skickade upp det egentligen. Det här är lite mer okänt med Katalinan. Men den sköts ju också ner. Där överlevde alla dock. Så ryssarna sköt ner 2 stycken svenska flygplan ganska så kort inpå. Och att man skjuter ner ett räddningsflygplan känns ju som att det är någonting man vill dölja.
Och det här är ju också under kalla kriget då.
Mm, det är det.
Så det är ju väldigt spänt.
Väldigt spänt. Ganska tidigt är det dock.
Jag vet inte vad man ska tro om det där egentligen. För vad vill Sovjet oss vid den här tiden då?
Alltså, Sovjet, nu kan jag inte visa på en karta. Men om man tittar på en karta och vänder den. Vi ser ju Sverige liksom i västlig riktning. På en rysk karta, om man vänder den så är Sverige liksom i nordlig riktning. Om man tänker uppe på. Och då blir det ganska tydligt att Sverige är egentligen en sköld mot NATO-förband som kommer då från USA och från Nordhavet. Dessutom så är Östersjön som ett ryskt innanhav om man tänker sig. Och jag vet inte hur det var då, men idag så går ungefär 80% av all export till Ryssland och från Ryssland genom Östersjön till Sankt Petersburg. När det gäller sjötrafik då. Jag kan tänka mig att det var ungefär så då också.
Så Östersjön är liksom extremt viktigt för dem och vi är i vägen lite.
Precis, och dessutom så har ju vi varit och vi är fortfarande ett neutralt land. Vi har ju faktiskt inte någon militär allians i våran rygg. Nu har vi ju ansökt till NATO, men vi är ju inte medlemmar än.
Nej, vi fick ju avslag.
Ja, Turkiet är det ju framförallt som säger nej. Men jag tror det var ett par länder till nu senaste omröstningen som inte hade sagt ja. Och där är också en ganska intressant konspiration här med Turkiet och Ryssland. För Turkiet har ju köpt väldigt mycket försvarsmaterial över Ryssland. Bland annat deras S-400-system. Och det finns ju förmodligen anledning till att Putin hade ett antal resor ner till Turkiet ett halvår innan här Ukraina-invasionen. Och de har fortsatt att prata här under kriget. Så man känner väl att Turkiet kanske inte riktigt är att lita på.
Nej, och de i så fall gör Ryssland en tjänst att inte låta Sverige gå med i NATO, tänker jag.
Mm, och det är ju också en konspirationsteori, för den är ju liksom utanför det här som vi kan bevisa idag.
Så vidare inte vi får någon som kommer därifrån och bara, hallå,
ja, precis.
Jag kan bekräfta.
Ja, det lär ju hända.
Ja, just det.
Vi har inte heller pratat om det här med TIR-lastbilar. Och jag tänker att vi pratade ju lite innan om att ha sett förband och så på ställen där de inte ska vara. Eller människor eller lastbilar eller vad det nu är på ställen där de inte ska. Typ flygplan eller de här svarta helikoptrarna. Och jag tänker att TIR-lastbilar är ju ändå lite samma där. För de har ju också setts på ställen.
Ja, men precis. Och en TIR-lastbil är ju en lastbil som är, alltså den behöver inte deklarera gods när den kommer in i ett land, för den ska åka det transittransport. Så det är inte gods som ska till Sverige exempelvis, utan de ska någon annanstans. Så då får de en TIR-stämpel, eller kan få, och då blir de skyddade för undersökningar, kan man säga. Under kalla kriget så kunde en TIR-lastbil exempelvis lastas med betong. För att den skulle då motsvara i vikt för att vara en stridsvagn där. För ryssarna tänkte att ja, men svenskarna är inte så korkade så de skriver ut vad deras broar faktiskt väger. För det gjorde vi ju. Eller det gör vi ju. Men då tänkte de det, ja, testar vi själva. Så då tog de här spelarna och körde över våra vägar där sovjetiska pansarbataljoner eller brigader skulle kunna framrycka. Ofta så satte då föraren kanske var en bataljonschef eller divisionschef för att liksom, han skulle veta hur framryckningsvägen såg ut. Och han skulle veta då att den här bron faktiskt klarar av mina stridsvagnar här som ska komma. Och sen fanns det också TIR-lastbilar som man hade som mobila signalspaningsplattformar egentligen. Där man hade en operatörshytt i den här flaket och man hade i väggarna oftast en antenn. Och då kan man åka upp med en sån TIR-lastbil och ställa dem i närheten av en flygflottilj, och då kunde man plocka upp alla signaler som kom ifrån flygflottiljen under övningen. Man fick veta vilka frekvenser man använde, vad man sa, hur lång tid det tog för dem att upptäcka. Också intressant i och för sig i sammanhanget att ryssarna gjorde oftast anflygningar då, precis som nu, mot svenskt territorium där man skickade upp vår incident. Alltså incidentjakten. Och då kunde man också hantera spelet som då uppfattade när svenskarna upptäckte dem. När fick flygflottiljen reda på dem? När fick de startorder i incidenten? Hur lång tid tog det för dem att komma upp? Och vad sa de under vägens gång? Så då fick man ju väldigt mycket signalinformation här för att jobba med. Och det var då. Idag så finns det, om man googlar på TIRAS-bil och typ modern signalspaning eller någonting tror jag, så kan man se att det finns liknande system idag. Men att man har antennerna liksom i mellanväggarna, den syns inte. Och den här operatörshytten är ersatt med en databox då som samlar in signalerna under tidens gång. Så då behöver man inte någon som sitter där bak, så då kan man öppna den här och visa att titta, skåpet är tomt, ifall man får en åklagare som säger att ni får göra en husmanssaken på den här lastbilen. Så det är alltså TIRAS-bilarna är fortfarande ett högaktuellt problem.
Men okej, de kommer hit för att lyssna på vad som händer här. Och också då kanske plocka upp specialförbanden, eller gör de inte det?
Nej, TIRAS-bilarna har ingenting med specialförbanden gör egentligen, utan det är mer en öppen underrättelseinhämtning, kan man säga. Öppen för att vi vet om att den finns. Och underrättelseinhämtning är ju för att man tar reda då på bärighet på vägar och broar och på signal och sådär. Specialförbanden jobbar på ett dolt sätt. De vet vi inte om, så att säga, att de finns här. Och där är mer infiltration genom att man kommer hit som turist exempelvis. Under kalla kriget kom man hit som idrottslag för att kunna röra sig fritt. Man hade som sagt lastbilschaufförer och sådär. Men de här minubåtarna är väldigt... om man vill komma in och, som ett specialförband in på svenskt djup, så använder man minubåtar oftast. Och då simmar man i land och då kunde man ha med sig sina vapen och sådär. Och ville man inte göra det så kom man oftast hit som turist, antingen via färgerna eller via bil eller någonting annat flyg. Och då fanns det, ja, nu fanns det som att det stämmer på riktigt. Men då säger teorin att det finns vapengömmor i Sverige. Där Ryssland eller Sovjetunionen har köpt upp... eller renoverat exempelvis en sommarstuga och grävt ner en vapengömma under den. Antingen med eller utan ägarens medgivande. Man kan säga att man kanske har betalat, det kan ha varit en fackligt anställd. Och erbjuder dem att vi har renoverat en sommarstuga och så ställer inte du några frågor. Och då passar man på att gräva ner en källare som var dold, hemlig, med vapen, ammunition, sprängämnen och så vidare. Och då kunde specialförbanden komma hit som civila, helt omöjligt att upptäcka om man inte redan hade span på dem från innan. De kunde ta sig ut ur de här sommarstugorna, knacka hål i den hemliga liksom, nedgången. Och man kunde få tag på tillräckligt mycket vapen och ammunition för att sluta ett mindre samhälle.
Alltså, det här låter som en film.
Ja, men ibland så överträffar inte filmen verkligheten.
Nej, så läskigt. Jag blir helt mållöst.
Tänk om så här, jag skulle köpa ett hus någonstans och så bara, åh, det finns en källare här, vad är det? Eller det finns någonting här under, vad är det? Och så bara bankar så bara, det är massa vapen här. Som de har glömt bort att de har liksom gömt där.
Ja, men precis. De hade ju även kärnvapen exempelvis i väskform. Stora som en sån attachéväska. Som man var tänkt att använda för att slå ut hamnar eller högkvarteret och så vidare. Det är sant.
Jag tänker att det finns, som vi pratar om, mycket specialförband nu också som håller på. Jag menar, det är ju ett krig som försiggår nu. Jag har ingen aning vilka som smyger runt överallt.
Kan nog vara ganska övertygad om att det smygs runt en hel del från Ryssland på svenskt territorium just nu.
Mm, förmodligen.
Även senaste veckan bara så har ju exempelvis i Norge gripits ett antal ryska medborgare som har flugit drönare över gasverk och andra känsliga installationer. Det betyder ju inte det att det är specialförband, för då skulle de förmodligen inte ha blivit gripna. Men det betyder att det pågår ju någon form av underrättelseverksamhet med kanske vanliga civila ryssar som betalar sin slant. Och det är också en ganska så känd modus operandi, alltså operationssätt som Ryssland hänger sig åt. Att betala någon för att göra ett uppdrag. Sen om de åker fast för det, då är det skitsamma, för det var inte ryska sata som har betalat för det. Det ingår i deras doktrin, den militära doktrinen, den har jag ju läst en del. Och där så ingår ju den här gråzonskrigföringen. Och då kan man använda sig av den typen av förnekbara aktioner mot ett land, även om det är öppet. Och det funkar även exempelvis med att skjuta en kryssningsrobot. Om de skulle skjuta en kryssningsrobot på Sverige så kan jag fortfarande säga att det var inte vi. Och så länge man kan säga att det var inte vi, då ingår det i det ryska sättet att se på gråzonskrigföring.
Jag tänker också att det har ju varit väldigt mycket kränkningar från Ryssland av svenskt luftrum typ. Alltså under sommaren och sånt där. Är det något dolt grej? Alltså så här, vad är grejen med det?
Det kan man nog se på flera olika sätt. Dels så ska vi väl säga också att det sker också från NATO-länder. För annars kommer det vara någon som säger att ja, det sker också här. Men det är lite skillnad. Det är oftast ett NATO-land som råkar göra en inflygning på svenskt territorium och oftast en felnavigering. Och har inte mer syfte än att man genar lite grann. För vi jobbar så nära ihop. Det är fel, men det är sällan till aldrig så att man gör det för att man har krigsförberedelse mot Sverige. När det gäller Ryssland däremot så gör man det, jag kan inte säga alltid, men det kan jag säga, men generellt sett alltid. För att man vill testa Sverige på något sätt. Antingen så vill man mäta signaler, se ifall man blir låst på. Om man låser på ett flygplan eller om man använder en radar så använder det en viss frekvens. Om man då kan plocka upp den frekvensen man tänder så vet du också hur du ska störa ut den. Det är därför man inte vill låsa på motståndare hur som helst eller skjuta robotar på motståndare hur som helst. Det har vi också kunnat se i Ukraina att man liksom kanske inte riktigt vill göra med nya system. För då får man de här frekvenserna som de jobbar på. Och vet man det så kan man använda elektronisk krigföring för att blockera de frekvenserna. Så där vill man göra. Man vill testa våra reaktionstider för stor del. Och man vill leverera någon form av signal. Att ja, nu tycker vi att ni börjar sticka ut från den norm som vi anser er ligga inom. Och då flyger vi in med 4 stycken flygplan som kan bära kärnvapen och låser på mål i Stockholm. Som de gjorde då under ryska posten.
Jag tänkte på det när du sa kränkningar i luftrum, för att Ryssland har ju faktiskt varit vid Öland.
Mm, och då vill man ju också titta på vad som händer liksom. Nu vet jag inte exakt förstås vad de har för planer för Öland. Men det är ju, Öland är precis som Gotland, en intressant ö. Det är lätt att landstiga på det, stora stränder och sådär. Nu kanske man inte riktigt vill ta Öland eftersom att det går att beskjuta Öland från fastlandet. Men man ska aldrig säga aldrig så att säga.
Jag tänker också på, alltså Karlskrona ligger ju ändå i, ja, det är inte jättenära men det är nära. Och där har de väl också någon militär station, jag vet inte vad man ska kalla det.
Ja. Jo, marinbasen ligger där. Sveriges största flottbas.
Mm.
Så svenska marinen ligger där med sitt högkvarter kan man säga. Och opererar ifrån. Så det är ju där vi har våra fartyg och våra ubåtar framförallt. Även om de kan vara utspridda på andra platser också. Så är det framförallt i Karlskrona som de finns.
Mm. Det har ju hänt en del där. Bland annat den här U-137.
Just det.
Jag tänker att vi kan prata lite om den. För det är ju ändå väldigt intressant.
Ja, men där. Och då kan vi också gå in på lite konspirationsteorier igen. För att U-137 var ju en sovjetisk ubåt som gick på grund i Karlskrona skärgården. Det vet vi. Vi vet att den bar på någonting som var radioaktivt. Och sannolikt var det kärnvapen. Kärnvapen, torpeder eventuellt då. Varför det gick på grund är väl det som är liksom konspirationsaktigt och lite intressant. För att det sägs att ubåten skulle navigera in med hjälp av IR-4. IR är ju infrarött. Och då kunde man då se med hjälp av mörkerglasögon, mörkerkikare som kanske då fanns på periskopet. Och då skulle man navigera in med de här. Men konspirationen säger att de här svenska förbanden fick reda på antingen om det var en agent eller operatör som skulle leda in den här ubåten. Eller man fick reda på vart någonstans en sån här fyr stod och flyttade på den helt enkelt. Och därför så drog de upp den här båten på land. För det är inte jätteotroligt att någonting sånt skedde. För att De gick jättefel. Det har varit en otrolig felnavigering och det skulle verkligen kunna förklara, och dessutom på natten, att hon navigerade efter IR-4-ar och att då ena hade flyttats på.
Med flit då från vårt håll.
Ja, precis. Och då från de här Black Ops-förbanden, de här jättehemliga förbanden som kanske var friställda från Försvarsmakten utan man jobbade mer under Försvarsdepartementet eller från, ja, där vi pratade om förut tidigare här. Och därför det tog så lång tid för Sverige att faktiskt reagera. För det finns dokumentärer som påpekar att NATO berättade väldigt tidigt att, ja, vet ni om att ni har en sovjetisk ubåt som står på grund utanför er?
Det är ju superkonstigt.
Ja, för Sverige agerade ju inte på jättelänge.
Nej, flera timmar. Det var till och med vittnen som ringde in och sa, hej, det står en ubåt, ser konstigt ut. Och som svenska marinen bara, nej, det gör det säkert inte.
Man undrar ju lite varför den var där och liksom varför de inte agerade på så pass länge.
Ja, det är jättekonstigt och jag vet inte, det finns lite teorier om att svenska regeringen var rädda, jätterädda. Att man skulle behöva agera mot Sovjet på det sättet. Och till slut så hade man inte längre något val för att det började liksom spridas ut i samhället att det var någonting på G där.
Ja, det finns ju en dokumentär om detta, U137 tror jag. Jag vet inte om den heter någonting mer, men ni lyssnare kan ju kika på den för att den är ju väldigt intressant. Och sen kan ni även skriva vad ni tänker.
Men vi ska ändå prata lite mer om det dolda Sverige och jag tänker på att jag säger ordet Sälstationen, så kanske du kan fylla i oss mer om det.
Mm. Sälstationen var ju en topphemligt projekt egentligen utanför Stockholm där man skulle liksom lära sälar att hitta sprängämnen och minor, framförallt sjöminor i skärgården, kunna liksom minröja med. Det var jättehemligt och idag så är det ett vandrarhem tror jag, som ligger utanför Stockholm, så det är inte hemligt på något sätt idag. Men ändå att vi har haft den typen av militära projekt i Sverige är väl ganska så intressant, tänker jag. Det är inte många som vet om det, att vi försökt använda sälar för att röja minor med.
Nej.
Om man tänker på hemliga projekt så antar jag i alla fall att ni känner till att vi har försökt bygga kärnvapen.
Nej, jag har trott att vi inte håller på med sån teknik.
Ja, okej. Okay. För det svenska kärnvapenprogrammet är ju en ganska så intressant projekt som också var super hemligt och som lades ner under lite hysch-hysch och sådär. Och det finns också en konspirationsteori som säger att vi kanske inte alls la ner det som vi säger att vi gjorde, utan att man fortsatte forska kring det och på det och sådär.
Under kalla kriget då, eller görs det här nu?
Nej, men alltså man startade projektet under kalla kriget. Jag kommer inte ihåg exakt vilket årtionde. Och den första reaktorn som man tog fram var under KTH i Stockholm. Så under KTH finns det en reaktoranläggning, ifall ni inte visste om det. Som är spännande att tänka på när man går förbi. Och sen Årstaverket, också utanför Årsta då, som man hör på namnet. Och sen så skapar man Marviken utanför Norrköping, där man skulle anrika uran till kärnvapenplutonium. Man gjorde en väldig massa olika tester för att testa olika sprängverkan och hur det skulle ut. Och så här, man tog fram ett konceptflygplan som såg ut som en draken. Stridsflygplanet var det, fast det var mycket, mycket större, som skulle bära den här atombomben. Och man då, anledningen till att man gjorde det var att man skulle slå mot Ryssland i Kaliningrad och mot fartygsformationerna och sådana här saker när de försöker tuffa över.
Var Sverige alltså beredda att göra det trots neutraliteten och sånt där?
Just på grund av neutraliteten skulle jag väl säga att man ville ha kärnvapenkapacitet. Därför att om du har kärnvapen så är det ingen egentligen som anfaller dig. Framförallt inte på den tiden, för då fanns det liksom, tanken kring kärnvapen var lite mer liberal då än vad den kanske är idag. Och då ville Sverige ha kärnvapen för att liksom, ja, man slåss inte mot ett kärnvapenland helt enkelt. Och hade Ukraina haft kärnvapen så kanske inte Ryssland gått in idag och sådär.
Men gick det bra då? Alltså den här forskningen på det och så, alltså togs det fram ett bra kärnvapen?
Vi kom aldrig så långt enligt de officiella sagorna. Och anledningen till att vi slutade med det var på grund av fredsrörelsen som är bevisad understödd av Sovjet. Så det här var ju en sovjetisk operation också, en påverkansoperation som man understödde de här fredsorganisationerna för att påverka svensk politik, och det lyckades man med då. Så att man officiellt avbröt svenska kärnvapenprogrammet. Vad som hände efter liksom under mattan och sådär, det vet jag inte. Det finns teorier som säger att det finns kärnvapen i Sverige, men det finns ju de förstås som säger att det inte gör det. Jag tänker att jag borde väl kanske veta om eller ha sett att det finns kärnvapenbärare i Sverige på något sätt. Men det finns väl ingenting som säger att det inte skulle finnas på våra ubåtar eller robotar som är jättehemliga i något bergrum liksom, till våra flygplan. Jag tror inte att det finns, men å andra sidan är det en intressant konspirationsteori.
Jag tänker också på, alltså vi är väldigt smarta och väldigt duktiga här i Sverige, inom typ allting. Varför skulle vi inte vilja ha den kunskapen då om hur man gör de här sakerna? Även om vi inte liksom vill använda det, så kanske man ändå vill veta hur man gör den. Det spelar ingen roll vad det är egentligen, men kärnvapen då.
Jo, men precis. Vi har ju forskat på saringas exempelvis på Karolinska sjukhuset. Vi har initierat kaniner i med så här nervgas och sånt. Så det är klart att man vill veta hur saker och ting funkar, hur man i sådana fall kan skydda sig mot dem. Men att skydda sig mot dem kontra att använda dem för att verka med är ju lite olika saker. Liksom. Det är det.
Mm. Men vi har aldrig liksom provsprängt någonting?
Inte någonting som har någon kärnladdning, så vitt jag vet. Det som har blivit offentliggjort är ju jättekraftiga, vanliga liksom, bomber. Så. Men ingenting som har haft någon kärnreaktion i sig, som jag vet om. Det är mycket av det har ju blivit avhemligat, men jag kan ju inte tänka mig att allt är avhemligat.
Ja, spännande.
Mm, väldigt spännande. Jag tänkte på det här med när vi pratade om de här sälarna. Som, alltså, ja, det här med miner och det. Det första jag tänkte på var ju den här hunden i Ukraina. Det är ju en Jack Russell Terrier som hittar massor med ryska minor. Tänk om den typ skulle trampa på en.
Ja, men, men en mina funkar inte så. Du måste ha ett visst tryck på den om den ska smälla.
Så hundar kan gå på den?
Ja, generellt sett. Du måste ha ett 20 kilos tryck liksom, och ha en större hund för den ska smälla.
Aha.
Men jag tänker också på så här, polisrobothundar. I liksom, den robotvärlden så går det ändå framåt. Så här, snart kanske man liksom, får fram någon sån som kan hitta minor eller någonting sånt. Så att det inte behöver vara en säl eller någonting.
Alltså det har funnits jättemycket roliga projekt på det här. Ibland har man dresserat ben att landa runt minor.
Hur lär man en insekt att här ska du ska fatta att det här är en bomb? Du ska liksom förstå det.
Måste ha någonting med utsöndringen liksom som sprängdegen eller sprängämnena har. Jag har för mig att jag läste i den här artikeln. Men det var länge sedan jag läste det. Jag vet inte om det är sant faktiskt. Det var länge. Jag läste den i en nyhetstidning, tror jag.
Man kan ju fortsätta hur länge som helst på det här. Men det här var faktiskt allt vi hade för idag. Och vi hörs i nästa avsnitt, hörni. För vi har faktiskt mycket mer vi kommer prata om.
Jajamän.
Hej då!
Hej då! Du har lyssnat på Det dolda Sverige. Avsnittet gjordes vintern 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall, tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram, där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Lyssna på avsnitt som 9/11.
This is certainly the worst and most coordinated single attack in the history of the United States.
The Bloop.
Occasionally there were sounds that we just could not identify.
Och mycket mer.